Det har beräknats att månen kan hysa upp till 1 miljon ton helium-3. Det här medan den mängd som krävs för att täcka hela mänsklighetens årliga energibehov skulle vara så där 75 ton helium-3.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotiki.
Salto quântico.
Salto quântico.
Salto quântico.
Quantum schwung.
Salto quântico.
Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Första gången vi åkte till månen gjorde vi det för att ingen annan hade gjort det tidigare. För att se om vi kunde. Nästa gång vi åker till månen kanske också blir lite av samma sorts trävande. För att se om vi minns hur man gör det. Men förr eller senare behöver vi en vett i orsak om vi ska fortsätta åka till månen. För jag menar, förra gången tog månfärderna slut just av den enkla orsaken att, ja, som amerikanerna säger, been there, done that. Nyhetens behag tog slut. Folk började fråga att vad är det här bra för? Speciellt med tanke på att det var och är dyrt att åka till månen, svindyrt. Det enda sättet att motivera fortsatta månfärder är att involvera den privata sektorn. Och då menar jag utöver att leja dem till att tillverka själva månlandaren och rymddräkterna och vem vet vad. Månen måste kommersialiseras. Vi ska i det här avsnittet titta på begreppet lunar economy, som allt fler har tagit i sin mun de senaste åren, månekonomi. Det är framförallt en resurs som månen har, som jorden inte har, som intresserar investerarna. Helium-3. Och vad är helium-3 då? Vad är det bra för? Varför finns det just på månen? Kan helium-3-gruvor på månen verkligen löna sig? Vad har Finland att hämta från den nya månekonomin? Vet ni, så många frågor. Fortsätt att lyssna på Kvanthopp så är du snart lite klokare. Jag heter Markus Rosenlund. Innan du rusar ut och köper aktier i ett helium-3-gruvföretag, lystra till. För det är en grej som vi behöver fixa först på månen, innan vi börjar gräva efter helium-3 där. Och det är vatten. Utan att försäkra oss om att det finns vatten tillgängligt på månen, kan vi bara glömma bort alla de andra möjliga kommersiella projekten där borta. Vatten är nämligen inte bara viktigt för att vi behöver det till att dricka, laga mat, duscha och fixa syre åt oss att andas. Det får vi alltså genom att spjälka vatten till syre och vete genom elektrolys. Vetet som vi då får i samma veva kan användas som raketbränsle sedan och överlag som energikälla åt månkolonisterna. Vatten behövs såklart också för bevattning och så kallad hydroponisk odling, alltså att odla utan jord, i princip i bara vatten plus näring, ingen mylla. Det här är nödvändigt om vi menar allvar med att skapa permanenta baser på månen. Då behöver vi kunna odla grönsaker och annat ätbart på plats och ställe. Sen är vatten också bra på att absorbera den skadliga strålning, både kosmisk strålning och solstrålning, som oundvikligen kommer att bombardera månkolonisterna och deras dyrbara utrustning. Vatten är sen dessutom ett mångsidigt lösningsmedel och kylmedel, vilket gör det värdefullt för alla tänkbara industriella processer som metallurgi, kemiska processer och elektroniktillverkning. Ja, vi kommer ju att behöva fabriker på månen också om vi ska ha den där lunar economy som det snackas så mycket om i rymdbranschen och lite utanför den också. Och det är exakt av den här orsaken, jakten på månens vatten, som både världens statliga rymdorganisationer och privata aktörer har rustat upp för en kapplöpning till månens sydpol på sistone. Medan Apollo-expeditionerna på 1960- och 70-talen i första hand sattes ner nära månens ekvator, skrev Indiens månlandare Chandrayaan 3 historia i augusti i fjol, då den blev först med att mjuklanda nära månens sydpol, närmare än någon annan rymdfarkost före den. Bara 2 dagar innan Chandrayaans lyckade landning försökte sig Rysslands Luna 25 på samma bedrift, men den tjänade utom kontroll och kraschade.
Russia's first moon mission in nearly half a century has ended in disaster. The Luna 25.
Det här är hur som helst bara början på kapplöpningen till månens sydpol. Utöver Indien och Ryssland har både USA och Kina siktet inställt på den här regionen. USAs kommande bemannade Artemis 3-expedition är uttryckligen tänkt att landa vid månens sydpol. Och det här intresset kommer sig av den enkla orsaken att det sannolikt finns vatten där i form av is i de djupa, permanent skuggade månkratrarna. Och varför gör det nu det då? Jo, till skillnad från jordens rotationsaxel som lutar med 23,5 grader lutar månens axel med bara ynka 1,5 grad. Det här innebär att polarområdena på månen inte har ett halvår med oavbrutet solsken som här på jorden. De ligger i ett permanent halvdunkel. Och just kring månens sydpol finns det särskilt många djupa kratrar vars botten aldrig ens ser en endaste glimt av solljus. Det här i kombination med avsaknaden av en värmande atmosfär betyder att temperaturen i de här kratrarna kan sjunka till så lågt som minus 200 grader Celsius eller ännu lägre. Vid så låga temperaturer kan isen förbli stabil i miljarder år. Men hur vet vi att det finns vatten, alltså is, i kratrarna då? Nå, precis som jorden har också månen under årmiljarderna fått ta emot skurar av vattenbärande kometer och asteroider. Dessutom har vatten oavbrutet producerats på månens yta genom vätejoner, alltså protoner, från solvinden som har krockat med syrehaltiga mineraler i månens ytskikt. Och så har vi faktiskt också direkta observationer av det här vattnet, det vill säga den här isen. I september 2009 detekterades till exempel is på månens yta av ett NASA-instrument ombord på den indiska månsonden Chandrayaan 1. 2009 bekräftade NASA igen saken med hjälp av rymdsonden L-Cross som man avsiktligt lät krascha på månen för just det här syftet. I mars 2010 rapporterades det att ett annat instrument ombord på Chandrayaan 1 hade upptäckt mer än 40 permanent mörka kratrar nära månens nordpol som tros innehålla uppskattningsvis 600 miljoner ton is. Och det här är sannolikt småpotatis jämfört med månens sydpol som under årmiljarderna har utsatts för ett mycket större bombardemang av asteroider och kometer jämfört med nordpolen. De permanent skuggade kratrarna i söder är också både större och djupare och de är också lättare tillgängliga för insyn jämfört med månens nordpol. Det här då på grund av hur månens omloppsbana runt jorden lutar i förhållande till den så kallade ekliptikan. De indiska månsonderna och månlandarna har på det hela taget varit väldigt flitiga när det kommer till att få dollarsymbolerna att tändas i investerarnas ögon. Månlandaren Chandrayaan 3 och dess lilla rover, stor som en resväska ungefär, har med sina sensorer indikerat närvaron av svavel, aluminium, kalcium, järn, titan, mangan, krom och syre i månens ytskikt. Men speciellt nu på sistone har snacket om månens tillgångar framförallt kretsat kring en specifik resurs, helium-3. Innan vi tar en titt på varför just isotopen helium-3 är så intressant, några ord om själva grundämnet helium. Helium är grundämne nummer 2 i det periodiska systemet, en färglös och luktlös edelgas. På grund av att det är så lätt hade mesta heliumet i jordens atmosfär rymt ut i rymden för länge sedan. Små mängder helium uppstår alltjämt genom radioaktiva sönderfallsprocesser i jordens inre. Helium kan sedan utvinnas ur naturgas. Det är på sätt och vis ironiskt att helium är så sällsynt här på jorden med tanke på att det är det näst vanligaste grundämnet i hela universum, näst efter vete då. Det finns massvis med helium i solen och i de övriga kärnorna också för den delen, där det bildas i samband med fusionsprocessen i solens kärna. Som vi minns från förra veckans kvanthopp-avsnitt, solen producerar ju sin energi genom vetefusion där veteatomer slås samman till helium. Och det här frigör sen stora mängder energi i processen. Det är också intressant att vi bara har känt till existensen av helium i sådär 1,5 sekel. Upptäckten av grundämnet helium är i sig en fascinerande berättelse som börjar med studiet av en solförmörkelse 1868. Den franske astronomen Jules Janssen och den engelske astronomen Joseph Norman Lockyer observerade då oberoende av varandra en gul spektrallinje i solspektrumet under den här förmörkelsen. De spekulerade i att den här linjen kan motsvara ett tidigare okänt grundämne. Lockyer, han döpte det nya grundämnet till helium efter det grekiska ordet helios som betyder solen. Det dröjde ända till 1895 innan helium slutligen isolerades av den skotske kemisten Sir William Ramsay och den engelska kemisten Lord Rayleigh. Ramsays och Rayleighs upptäckt av helium gav dem Nobelpriset i kemi 1904. Sedan dess upptäckt har helium fått många tillämpningar inom bland annat kryoteknik, flygteknik, medicinsk avbildning, allsköns forskning och första majballonger. Det är ju lite ironiskt de facto att vi slösar bort våra knappa heliumtillgångar på partyballonger. Med tanke på hur ändlig helium är som resurs och hur viktiga roller det spelar, främst kanske som kylmedel i flytande form då för supraledande magneter i partikelacceleratorer till exempel, men också i sjukhusens magnetkameror. Utan helium skulle de inte fungera. Men då talar vi alltså bara om, inom citat, vanligt helium. Det vill säga isotopen helium-4. Dess kärna består alltså av 2 protoner och 2 neutroner. Och det är alltså inte den här sortens helium som man hoppas på att kunna utvinna på månen. Då talar vi om helium-4s sällsynta lillebror, helium-3. Innan vi tittar närmare på kopplingen till månen, vad är helium-3? Och hur skiljer sig den här isotopen från helium-4? Nå, helium-3 är alltså, liksom sin storebror helium-4, en stabil isotop av helium. Det vill säga den är inte radioaktiv. Och trean i dess namn betyder alltså att en helium-3-atomkärna består av 2 protoner och 1 neutron istället för 2 neutroner som i helium-4. Det här ger den sen lite speciella egenskaper som vi ska komma till. Helium-3 är extremt sällsynt på jorden. För varje 1 000 000 atomer av inom citat vanligt helium här på jorden finns det mindre än 20 atomer av helium-3. En enda liter helium-3 kostar följaktligen tusentals euro. Och det finns hugade spekulanter så det räcker och blir över. Helium-3 används bland annat i kärnforskning, särskilt i detektorer för neutronstrålning. Helium-3 är väldigt bra på att absorbera neutroner och används därför i diverse neutrondetektorer och neutronspektrometrar. Men det används också i vissa säkerhetsapplikationer i stil med neutrondetektorer för gränssäkerhet, till exempel för att upptäcka olaglig handel med kärnmaterial. Neutronabsorptionen gör helium-3 användbart också inom medicinsk avbildning, till exempel inom så kallad positronemissionstomografi eller PET-scan. En sån har jag själv varit med om faktiskt. Och då används helium-3 alltså i PET-scannerns detektorer för att fånga upp och analysera de här emitterade partiklarna. och till att diagnostisera olika medicinska tillstånd. I mitt fall var det sarkoidos. Utöver det här används helium-3 sen också i olika kryogena applikationer, alltså forskning som involverar mycket låga temperaturer. Det här då på grund av den extremt låga kokpunkten som helium-3 har. Helium-3 används till exempel i kylsystemen för vissa supraledande magneter i MRI-maskiner, magnetkameror med andra ord, och i forskningslabb som studerar olika lågtemperaturfenomen. Men sen finns den kanske allra största grejen med helium-3, fast då är den mer liksom ett framtidslöfte än en aktuell grej. Helium-3 brukar alltså nämnas som ett potentiellt bränsle för framtida fusionsreaktorer.
Welcome to a groundbreaking moment in the world of nuclear fusion. Germany's latest marvel, a cutting-edge nuclear reactor.
Just nu pågår ju en intensiv forskning, en kapplöpning till fusionsenergin i flera olika laboratorier och experimentella reaktorer runt om i världen. Fusionsenergin kan i princip bli svaret på alla våra energiproblem. I praktiken en evig energikälla utan alla de risker som förknippas med inom citat vanlig kärnkraft. Ja, alltså fusionsenergi är en sorts kärnkraft, bara att den är inom citat omvänd. Istället för att klyva atomer för att generera energi slår man ihop dem, eller försöker slå ihop dem åtminstone. Grejen med fusionsenergi är att den inte producerar massvis med farligt kärnavfall, men den är nu inte helt fri från radioaktivitet heller. De flesta experimentella reaktorer kör just nu med tungt väte som bränsle, alltså deuterium och tritium. Det här motsvarar vanligt väte, men de har 2 respektive 3 neutroner i kärnan. Och då man slår ihop såna här atomer av tungt väte, då flyger det neutroner hej vilt åt alla håll och kanter. Det här gör med tiden sen att vissa material i själva reaktorn kan bli radioaktiva. Och det är här som helium-3 kommer in i bilden. Helium-3 har betraktats som en lovande kandidat till framtidens fusionsbränsle, eftersom det uppstår betydligt mindre neutronstrålning när man slår ihop helium-3-atomer. Jämfört då man slår ihop atomer av tungt väte. Utmaningen med helium-3 som fusionsbränsle är ändå att helium-3-fusion kräver betydligt högre temperaturer jämfört med deuterium-tritium-fusion. Att uppnå och upprätthålla den här sortens temperaturer på ett kontrollerat sätt är inte helt lätt. Om vi säger så. Men fusionsenergin är inte den enda framtidsteknologin som skapar en potentiell efterfrågan för helium-3. Faktum är att vi kan stå inför en helium-3-rush bara i och med kvantdatorerna, som väntas revolutionera datorbranschen i den nära framtiden. Kvantdatorerna kräver extremt låga temperaturer för att fungera ordentligt, och helium-3 är det bästa kylmedlet för att åstadkomma det här.
Så här låter det när den nya kvantdatorn kyls ned hos Tekniska forskningscentralen VTT i Espoo. Den körs i en temperatur som är strax över den absoluta nollpunkten för att kunna fungera mer felfritt.
Så där har vi alltså då två betydande framtida tillämpningar som formligen ropar efter helium 3, fusionsenergin och kvantdatorerna. Samtidigt har vi en extremt begränsad tillgång på det, åtminstone här på jorden. Och här är då grejen. På månen finns det desto mer helium 3. Som en analytiker sa det i en intervju för Ars Technica, helium 3 är den första och hittills enda resursen som är prissatt tillräckligt högt för att göra det lönsamt att utvinna den på månen och föra den tillbaka till jorden. Innan vi tittar på hur det här skulle gå till, hur kan det komma sig att det finns så mycket helium 3 just på månen då? Nå, det finns flera orsaker till det. Månen saknar ju som vi vet i praktiken en atmosfär. Något magnetfält att snacka om finns inte heller. Så solvinden, strömmen av laddade partiklar från solen, har i miljarder år kommit åt att bombardera månens yta till lust och leda. Och hur det nu råkar sig, solvinden innehåller en liten men betydande mängd helium 3 som uppstår i samband med fusionsprocesserna inuti solen. Och när de här helium 3-partiklarna träffar månens yta bäddar de in sig i regoliten, alltså månens ytmineraler. Till skillnad från jorden, där det eventuella helium 3 som anländer blir uppfångat och utspätt i atmosfären, tillåter månens brist på atmosfär helium 3 att ackumuleras hyfsat ostört i dess ytskikt. Och där blir heliumet sedan liggande, relativt stabilt och ostört. Månen har ju inga aktiva geologiska processer på gång och minimalt med erosion. Det har därför beräknats att månen kan hysa upp till 1 miljon ton helium 3. Det här medan den mängd som krävs för att täcka hela mänsklighetens årliga energibehov skulle vara sådär 75 ton helium 3. Och det här för oss till den nyhet som spreds på rymd- och tekniksajterna förra veckan. Två av det amerikanska raketföretaget Blue Origins tidigare chefer, Rob Myerson och Gary Lai, har startat ett företag som siktar på att utvinna helium 3 från månens yta, återföra det till jorden och sälja det till högst bjudande här. Företaget kallat Interloon siktar på att skjuta iväg en obemannad prototyp 2026 som ska ta prov på ytmaterialet, mäta helium 3-halten i det och ta vara på en del av det. Efter det här är målet sen att en pilotanläggning ska finnas på plats på månen senast 2028 och senast 2030 ska leveranserna av helium 3 börja anlända från månen till marknaderna här på jorden. Enligt Interloons planer då alltså. Men ni hör på min skeptiska ton här att många frågor kvarstår. Först och främst måste företaget ta fram ett sätt att utvinna helium 3 från månens ytmaterial, kallat regolit som sagt. Och det här materialet sägs vara ett riktigt jobbigt material att arbeta med. Det har beräknats att Interloons inom citat heliumkördetröska skulle behöva böka igenom tonvis med regolit bara för att få ihop ett enda gram helium-3. Och så var det ju sen också det här med att frakta heliumet hit till jorden. Just nu vet ingen hur det skulle gå till helt enkelt. Och slutligen måste Interlun bevisa att det verkligen kommer att finnas en stor och hållbar marknad för helium-3. Stor nog för att göra företagets verksamhet hållbar. Ja, då har vi inte ännu ens nämnt det faktum att det finns någonting kallat rymdfördraget eller Outer Space Treaty. Det är ett internationellt avtal från 1967 som reglerar rättsliga frågor kring rymden och främmande himlakroppar, inklusive månen. Också om det här fördraget inte specifikt nämner brytningen av helium-3 på månen, innehåller det paragrafer som potentiellt kan komma i vägen för sådan verksamhet. Rymdfördraget slår bland annat fast att ingen stat eller privat aktör kan göra territoriella anspråk eller hävda äganderätt när det kommer till en himlakropp som månen. Det kan alltså ännu bli både en juridisk fight och ett riktigt slagsmål om månens resurser. Ja, och de undertecknade staterna är vidare ansvariga för skador som uppkommer vid rymdverksamhet, även privat sådan. Man kan alltså med andra ord inte vända upp och ner på månens yta så där bara efter behag. Trots att det inte finns någon direkt natur där, inga ekosystem som man kan rubba på månen, så finns där ändå vissa miljöhänsyn som måste tas i beaktande. Så Interluns tidtabell och planer ska med andra ord tas med en nypa salt. Deras plan är ändå trots allt en intressant spelöppning där någon för första gången sätter kött på benen på det här med vad som egentligen kunde tänkas menas med begreppet månekonomi. Ett ord som det alltså har bollats med väldigt mycket på senare tider utan någon klar definition för vad det kan tänkas innebära. Nå, här har vi en sådan nu. Helium-3-gruvor. Jag lovar förresten i början att säga någonting om vad hela den här utlovade härliga månekonomin kunde tänkas innebära för Finland. Hur det nu råkar sig, i slutet av januari meddelades det från USA att Nokia har valts ut som ett av 14 företag för ett 10-årigt projekt där man ska utveckla en, inom citat, multitjänstarkitektur för att stödja en blomstrande ekonomi på månen under de kommande årtiondena, citat slut. Det här då för det amerikanska försvarsdepartementets räkning, så det finns helt klart en militär dimension där också. Det står här i det här pressmeddelandet att inom citat, Nokia valdes ut för sin expertis i att designa framtida nätverksarkitekturer och ledarskap inom månens ytkommunikationsteknologi. Nokia ska med andra ord fixa wifi åt framtidens gruvarbetare på månen. Och eftersom det här är försvarsdepartementet vi talar om här, åt USA:s Space Force också, som ser till att ingen roddar med de amerikanska mångruvorna. Mm. Nå, vad det blir av det här i praktiken, det återstår ju att se förstås. Först måste vi överhuvudtaget återknyta bekantskapen med månen, så att säga. Och redan det är en utmaning i sig. Vi får återkomma när vi vet mer. Nu är Kvanthopp hur som helst slut för den här veckan. Men hej, efter påsk kommer vi att bjuda på ett specialavsnitt av Kvanthopp där vi svarar på dina frågor om just det, rymden. Fråga Kvanthopp om rymden. Och det får alltså handla om vad som helst som har någonting med rymden att göra. Skicka in din fråga redan nu till kvanthopp@yle.fi eller via Kvanthopps Facebook-sida. Markus Rosenlund, så heter jag som nu säger tack och på återhörande. Hej så länge!